lyssnar på Skogarna, en podcast om litteratur i gränslandet. Skogarna produceras av Beppo Ljudproduktion.
Välkomna till Skogarna, Sveriges både yngsta och äldsta podd om litteratur, tror jag.
What?
Taget ur. Jag tänker att Andrea har gjort det här sedan urminnes tider, typ sedan renässansen kanske.
Just det.
Men vi är också helt nystartade.
Det är sant, nu förstår jag vad du menar.
Mm. Yep. Det är vår nya slogan.
Ja.
Förra avsnittet var det...
Du, jag kommer låta oss workshoppa den.
Ja.
Okej. Okay. Förra avsnittet var det, vad var det? Sveriges mest lesbiska...
Sveriges billigaste lesbiska podcast.
Ja. Det är en ny slogan varje gång.
Ja, vi får se vad det blir.
Kanske.
Ja.
Kul att ni lyssnar. Jag som pratar heter Filip och med mig har jag...
Maria.
Andrea.
Vad härligt att Andrea förställer rösten så att ni blir lite mer förvirrade.
Ja, det är viktigt att kunna särskilja rösterna här.
Precis.
Du får hålla i den rösten framöver.
Hur mår ni?
Jag mår bra, jag är trött. Jag är trött men glad.
Trött men glad.
Jag dricker läsk. Och jag tycker att det är väldigt kul att solen sken idag. Mm. Solen sken på mig idag. Och det kändes som vår. Och det var skitmycket lera i skogen. Och min hund älskar att gnaga på leran. Jag tror det är typ gräsrötten hon vill ha. Så hon liksom trycker ner nosen där. Och så naggar hon liksom så här, på rötterna. Och det gör mig glad. Hon ser lycklig ut när hon gör det. Hon är 11 år. Det är gammalt för en hund.
Åh.
Mm.
Kanske inte ha tänder kvar så länge för att gnaga det.
Ja, lite tag till. Men ja, men ja, toppen.
Solen har lyst på oss.
Hur mår du, Maria?
Jag är ganska trött också. Mycket att göra och får inte så mycket gjort. Men vet ni vad den bra saken är? Imorgon börjar Ramadan, när vi spelar in alltså. Och min chef som är muslim har förberett mig på att hon kommer på grund av Ramadan bli väldigt hungrig, sträng, lätt irriterad och elak framöver. Så jag tror att jag kommer få väldigt mycket gjort
nu
den kommande månaden.
Jag förstår.
Får du mer gjort för att chefen är arg?
Jag tror det är så jag ska tas.
Jag tycker att du, i svåra stunder så brukar jag ta hjälp av ordspråk här i livet. Och jag tänker att varenda gång som du tycker att hon behandlar dig orättfärdigt så ska du säga ett ordspråk för att styrka dig och även henne. Typ jämna plågor eller... liten tuva välter ofta stort lass.
Vinet är en hädare, ölet en gaphals. Vettlös är den som ragnar av rus.
Havamal.
Ordspråksboken.
Wow, almost.
Fan, nej, jag skojar.
Ja, men jag tycker att det är en väldigt bra taktik liksom, i livet att ta hjälp av ordspråken. Det är för få som använder ordspråk här idag.
Mm,
tycker jag. Har du något favoritordspråk?
Jag lärde ju ett ordspråk senast när vi pratade om vad som skulle vara kommande temat.
Just det. Jag minns inte.
Det är så här. Min morfar lärde mig det. Han berättade det här vagt för mig. Han var typ en spexare i kyrkan när han var liten.
En spexare i kyrkan?
Ja, alltså typ i missionskyrkan tänker jag att de har ett spex. Min morfar kanske har spelat Kristen i Kristens resa av John Bunyan, eller vad han heter. Och sen har han också en liten trumma som han går omkring med och spelar på magen så här. Högmod går före fall.
Just det. Mm. Just det, det var så himla bra.
Vilken utmärkt segway till dagens ämne.
Du vill inte berätta hur du mår först, Filip.
Just det. Ja, men jag mår bra. Jag försöker... lära mig leva i vuxenjobbets tidevarv.
Senkapitalismens.
Ja, precis. Så jag är typ rastlös och trött samtidigt. Och uttråkad och fullbokad samtidigt. Mm. Det är lite knepigt. Men det går ganska bra. Jag har börjat det stora litterära projektet att tatuera bokstäver på, runt om på kroppen. Och tänker att jag ska få med mig hela alfabetet.
Har du gjort A än?
Nej, jag går lite på de snyggaste bokstäverna. Så jag har nu Y och R.
Ja, du har så här skrivmaskinsstil
precis,
på dem.
Precis, det är klart.
Jaha, så när kommer du till M då? Eller tycker du det är en väldigt ful bokstav?
Nej, det är en väldigt fin bokstav. Oh,
tack.
Det är som att de allra finaste har jag liksom väntat mig, för det känns lite töntigt. Typ W är coolt också. Mm. Och G är väldigt snyggt på en skrivmaskin. Det lilla G.
Men vissa är så, alltså som I till exempel, den är ju fånig, för då tänker man på så här information. Eller?
Mm. Kanske, alltså, de jag har liksom efteråt har de blivit som fåniga ordvitsar. Nu när jag visar Y för folk så säger alla, but why? Jättefånigt.
Varför säger folk det?
Jag vet inte. Och R-et har blivit som, vill du se mitt R?
Ah, jag fattar.
Som en flirtgrej kanske.
Det där är lite samma som att säga ett ordspråk. Att istället dra en så här, en ordvits.
Ordvits på en bokstav.
Ja, ah. Jag känner att det finns en... Det finns någonting här.
Potentiellt.
Ja. Ja, men så här, om din gimmick, Maria, är att du ska börja dra ordspråk för att trösta dig i livets maskin, så ska du, Filip, du ska börja dra... Så här, så fort du hamnar i en konstig situation, då ska du peka på någon av bokstäverna på din kropp och så här, säga en dålig pappa-ordvits, typ.
Det verkar ju som att folk omkring honom redan gör den här manövern och att det är det som skapar de konstiga situationerna.
Mm. Jag tycker att det är underbart.
Jag försöker med så pretto och ha coola bokstäver på kroppen.
Jag fattar.
Och tömma språket på meningen.
Är det för att någon ska, vi ska se om någon kan läsa dig?
You're doing it. You're making it weird.
Förlåt.
Ja, Filip, du har föreslagit dagens tema.
Högmod går före förefall.
Sådär, en utmärkt segway in i dagens tema. Vi ska idag prata om hybris på olika sätt. Antagligen kopplat till litteratur, ish. Vet inte. Ska vi dra någon slags, vad säger man? Såhär, cliffhanger. Säga kort vad vi ska prata om.
Absolut. Jag kommer prata om grandet i min broders öga och inte om bjälken i min. Det vill säga, jag kommer prata om hög svansföring som jag tycker andra tidskrifter har.
Wow, utmärkt.
Jag kommer prata om littfest och straff.
Läskigt. Då förstår jag varför du började med den här läskiga rösten.
Ja, verkligen.
Precis, det var totalt planerat.
Och jag ska då prata om hybris, ångest och konstnärligt skapande. Det var ju då jag som föreslog det här temat hybris. Och det kommer från att jag sedan ganska länge har varit väldigt fascinerad av hybris generellt. Och inte bara i litteratur, utan människor med hybris tycker jag är oerhört intressant. Och jag tror att en av anledningarna är att jag kanske har lite hybris själv i perioder. Och min teori om varför jag tycker att det är så spännande är för att jag tror att hybris är liksom väldigt, väldigt nära, kanske oundvikligen sammankopplat med ångest.
Mm.
Eller någon form av mörk drift eller mörk osäkerhet, någon skugga i hybriset. För att det är ju lite dumt, va, med hybris. Att gå in i ett rum och tänka att man är bäst i rummet. Det är lite korkat på något sätt. Och att det finns ju någonting, att man vill åt någonting. Det måste ju bygga på någon form av osäkerhet. Varför vill du vara i centrum av rummet? Liksom, vad är liksom syftet med det här drivet? Och jag tror att jag själv har i mitt liv liksom växlat lite mellan just ångest och hybris. Jag tror att de dessutom ofta finns där samtidigt. Så när jag då träffar en person med hybris, ni vet de här som ställer sig i mitten av rummet, karismatiska, tar allas ögon på något sätt. Och man ser att de pratar på ett sätt som att de känner sig snyggast och sexigast och starkast och smartast.
Du, han heter Jonathan Brott och han är min kompis. Så sluta prata så där.
Ja, men vadå? Det här var ingen diss. Jag tycker att Jonathan Brott också har ångest. Men min...
Får jag bara komma in med en fråga? Mm. Är det här relaterat till de där killarna på fest som du pratade om i förra avsnittet? Där det också var de pratade så här med att de har ett självklart sätt att säga saker som att det är sanningar. Är det samma typ av människor som har hybris?
Jag har faktiskt tänkt på det här och hoppades att ingen skulle fråga. För att det här är lite ett hål i mitt argument. För jag tycker de snubbarna ofta är väldigt tråkiga. Men jag kanske kan binda ihop det. Jag kommer till det i så fall. Men för min, när jag ser en sån här person som liksom har det här centrum av rummet, energin på något sätt. Så min fascination för dem, om jag vill närma mig dem så är det liksom för att jag vill spräcka hål på dem. Att jag vill se vad hybriset, vilken ångest som grundar hybriset på något sätt. Mm. Att jag liksom inte blir indragen i deras glittrande ögon och vackra språk, utan jag vill liksom spräcka hål och se sprickorna på något sätt. Fattar ni vad jag menar?
Mm.
Och jag tror att jag tycker att hybris utan ångest vore ju banalt och korkat. Och det kanske, för att försöka binda ihop det till de här snubbarna på fest, så tänker jag att de har hybris utan koppling till ångesten kanske. Att deras... Den här säkra sättet att säga saker som de har känns banalt. Och därför tråkigt.
Jag undrar, hur gör man för att liksom ta hål på det där? Eller spräcka det där?
Man får väl umgås lite med dem. Och kolla på dem. Och
alltså det
skrapa
låter,
lite
det
på
låter
ytan.
Som att, det låter som att du ska vara så här typ ett monster på en fest. Men du är ju världens charmigaste person på fest.
Ja, men jag är ju en av dem. Men min egen yta skrapar jag ju på hela tiden. Så det är ointressant. Eller inte ointressant, men...
Men är det verkligen så enkelt att folk går och delar upp i de här två grupperna? Typ de som har hybris utan ångest och de som har hybris med ångest. Är inte det lite förenklat?
Det finns ju folk utan hybris också.
Ja, just det. Okej, men...
naturligtvis är det förenklat.
Precis. Andrea, vänta tills du får höra vad jag ska säga.
Men som första exempel, jag kommer liksom leda den här resan genom hybris och ångest och konstnärligt skapande med lite exempel från litteraturhistorien.
Oh boy.
Man kan också säga att jag kanske leder det på den här resan som en bortförklaring för att få läsa lite coola saker ur litteraturhistorien.
Inte fy skam. Jämna plågor.
Det här är då en klassiker. Jag kanske också läser den här dikten mest för att jag vill skryta om att jag har en tatuering baserad på den. Det är en del av dikten Ett moln i byxor av den något kanske pubertala hybrispoeten Majakovski. Ryska revolutionspoeten. En av de futurister som aldrig blev fascister, tror jag. Hos mig finns ingen gubbsjuk trånad och på min själ växer inga gråa hår. Världen har jag min röstkanonader bedånat. Här kommer jag, en vacker ung man på 22 år. Ni ömsinta vill älska till violiner. De råbarkade vill ha en kärlek som pukornas brak. Men ingen av er kan vända ut och in på er tills ni blir bara läppar som jag. Nu hoppar jag lite här. Om ni vill, blir jag bara en kropp som kreverar. I en annan tonart än himmelens lyror. Om ni vill, kan jag uppträda ömt och belevat. Inte en kar, men ett moln i byxor.
Vems översättning? Bengt Jangfelt, eller?
Ja.
Slavistbarn.
Ja, jag hör det. Jag tror att exakt den där pocketen hade jag också. Det var typ... Köpt för jättelänge sedan. Kanske en annan utgåva. Men...
Ja, jag tror att jag köpte den när jag började på Pocket Shop, vilket måste vara när jag var typ 2019 eller något.
Ja.
men jag tänker att det här är ju en... Ja, men delvis en lite så här härligt pubertal hybris. Men det är också någonting som är det här intressanta hybriset. Han skryter ju med någon form av känslighet. Det är liksom... Det är inte den här tråkiga killen på fest som pratar om andra världskriget med alldeles för säkrad ordalag. Han på något sätt skryter med någon form av blödande hjärta på ett sätt som är lite härligt, tycker jag.
Mm.
Fattar ni vad jag menar?
Absolut.
Mm. Jag hade en lärare en gång som läste ryska bara för att kunna läsa Majakovski på originalspråk. Det tyckte jag var coolt.
Det är coolt. Härligt, excentriskt.
Ja, verkligen.
Jag tror alltid när någon har en sån charmig förklaring till att de lär sig ryska att det är en spionursäkt.
Just det.
Ja, just det.
För folk blir så bedårade av det. För att använda. Det var väl det ordet han använde. Bedårar.
Ja, kanske. Men för det, alltså, det är ju någonting med det här. Jag tänkte också på någon form av gammal betydelse av hybris. Och det kommer väl, tror jag, från grekiskan. Och var ju att det var ju ett koncept som innebar att likställa sig med gudarna. Typ som Odysseus. Efter kriget i Troja så stod han där och skröt om att han var bäst i världen. Och Poseidon blev sur och skickade ut honom på haven som straff för att han likställde sig med gudarna.
Var det så? Var det inte att efter att han hade gjort den där cyklopen blind och så sa han så här, alltså en lång historia, och sen så när han far därifrån så kan han typ inte hejda sig från att säga att det var han som gjorde det. Så då ropar han så här jättehögt typ från skeppet när han ska fara från ön den här blinda cyklopen.
Jag trodde det var efter kriget, det tror jag.
Han kanske gjorde många grejer för sig.
Han kallas ju också den mångförslagna, vilket
just det.
Jag tänker att det ligger lite hybris i,
mm.
i
men
hans
var,
karaktär.
Var hybris en gud?
Nej.
Det var inte det?
Det var liksom ett koncept, tror jag i alla fall.
Okej, för det var så att den som fick hybris drabbades av, eller straffades av Nemesis. Så hämndgudinnan kom med straffet
just
för den
Nemesis.
Som hade fått hybris.
Vad härligt, jag har alltid velat ha en Nemesis.
Ja, jag har många.
men jag tänker att, för det finns ju någonting i även den här grundbetydelsen av att hybris där är ju inte samma sak som högmod. Hybriset är ju direkt sammankopplat med Nemesis, alltså med straffet på något sätt. Och att det finns en mörk baksida av hybriset hela tiden. Det är inte bara det är inte bara det dumma att man tycker att man är bäst, utan det har det här... med andra sidan av myntet inbäddat i sig på något sätt. Fattar ni min tankegång? Och jag har liksom, för att föra det vidare, så har jag liksom också haft en tanke på att den här blandningen av hybris och ångest, att det finns någonting nära sammankopplat med konstnärligt skapande. Alltså, är det inte någonting ganska sjukt att skapa för världen? Generellt, alltså i någon form av ganska banal grundbemärkelse som kräver hybris. Alltså typ tanken på så här, varför skulle någon bry sig om mina små dikter som kommer från mina känslor och tankar. Och det är bra att folk har det hybriset, för vi vill ju ha konsten och det är viktigt att folk skriver och skapar konst, men det är ju lite absurt. Och jag tror liksom att det på något sätt krävs en blandning av hybris och något annat sjukt driv. Liksom. Mm. Kanske typ en blandning av hybris och egodöd som är lite motsägelsefullt. Och jag har ett exempel för att förklara det här lite svepande resonemanget.
Yes.
Inte ur litteraturhistorien, men det är vad jag tror är... Alltså, myten om Hilma af Klint. Jag är inte säker på att det här är sant, nämligen. Jag snabbläste på Wikipedia och tror att det kanske inte är sant. Men det spelar egentligen ingen roll, för det här är ingen historiepodd. Utan en litteraturpodd. Och bra historier är bra historier. Men Hilma af Klint var ju en typ esoterisk, abstrakt målare i början av 1900-talet. Som blev upptäckt, kan man säga, ganska sent. Eller efter hennes död. Eller i alla fall uppmärksammad efter hennes död. Och det sägs att hon ska ha skrivit i sitt testamente att ingen får se mina abstrakta målningar förrän 20 år efter min död. Det här står tydligen inte i testamentet. Men det är i folkmun så skrev hon det i sitt testamente.
Men hon kanske skrev det någon annanstans. Hon hade ju massa anteckningsböcker och... Eller jag vet inte.
Precis.
Det finns där har jag också hört. Jag hade för mig att det var längre tid än 20 år. Men...
Det sägs också för övrigt att vilket kanske har varit med i skapandet av myten, vet inte. Men det sägs också att Rudolf Steiner har sagt att ingen skulle kunna förstå hennes målningar förrän 50 år senare.
Mm.
Men det var nog också för att han typ inte fattade dem.
Det där, han var säkert en sån där kille på fest.
Exakt.
Som var så där.
Jag fattar inte det här. Ingen fattar det här.
Ingen kommer förstå det här på 50 år.
Precis. Men i alla fall, den berättelsen att liksom jag har gjort alla de här målningarna. Jag tror målade över 1200 abstrakta konstverk. Ingen får se dem förrän 20 år efter min död. Jag tycker att det symboliserar på något sätt den här ett extremfall av en blandning mellan hybris och egodöd.
Mm.
Hybriset i att världen är inte redo för det här. Och egodöden i att det handlar inte om mig. Det handlar om konsten.
Fan, vilket bra exempel. Det där rodde du verkligen hem.
Ja,
det är ett jättebra exempel.
Synd att det är påhittat bara. Nej, jag skojar.
Nej, men det tänker jag verkligen. Därför. Just för gäller Hillman Clint, hon verkade ju vara... Alltså, av det jag har läst om henne, just att hon var väldigt så obekymrad om, av sig själv och sitt eget anseende just. Men hon var väldigt mån om det här templet, att det skulle uppföras och de här tempelbilderna, att det skulle hängas i templet. Och så, och att hon inte alls fick någon förståelse för det. Ja, det var fint. För annars tänkte jag sen när du sa så här, att, hybris, att det var viktigt i den konstnärliga processen, typ en blandning av hybris och jag-utplåning, eller vad du sa, jag. Så här, vilken författare idag skulle man kunna säga är jagutplånad? Det är inte så många.
Konsten kanske är död.
Konsten kanske är död, ja.
Snäll Filip.
och att så här, ett till exempel för att föra det vidare lite i, det, i blandningen mellan hybris och konstnärligt skapande är då den finlandssvenska poeten Edith Södergran, som ju var, hon kom liksom in i en ganska stark finlandssvensk poetisk tradition, eller rörelse, eller vad man säger, scen, litterär scen, men som var ganska traditionell och bunden och kanske lite dammig. Och så kom hon in och var typ en ung kvinna och skrev på frivers, vilket ingen annan gjorde, och var väldigt kroppslig, nästintill sensuell, eller nästintill, hon var ganska sensuell i sin poesi. Och det skapade ju mycket rabalder. Och det finns en sån ganska klassiskt förord till hennes andra diktsamling, Septemberlyran, som kom 2018, tror jag. Som då, hon hade redan fått en hel del kritik för sin första diktsamling.
Som kom 1918.
Vad säger jag?
2018.
Ja, 1918 naturligtvis.
Det här är som sagt ingen historiepodd, Maria.
nej, men det var väl bra att vi åtminstone är nära sanningen med våra lögner. Ja, men en del av det här förordet var så här. Mina dikter är att taga som vårdslösa handteckningar. Vad innehållet vidkommer låter jag min insikt bygga upp vad mitt intellekt i avvaktande hållning åser. Min självsäkerhet beror på att jag har upptäckt mina dimensioner. Det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är. Det är ganska kaxigt.
Mm. Jag älskar det sista meningen. Det anstår mig icke att göra mig mindre än jag.
Och någonting roligt som jag... hittade också var att tydligen innan den här boken hann släppas, alltså innan den liksom kom ut, så skrev hon också en debattartikel eller någonting i någon tidskrift. Där hon skriver bland annat det här. Denna bok är icke avsedd för publiken, knappast ens för de högre intellektuella kretsarna, endast för de få individer som står närmast framtidens gräns. Det nya framträder klart i Är jag en lögnare? Framtidens tåg och det sista fragmentet, där alltså dikter i boken. Ur dessa dikter strömmar en högre eld, en mäktigare lidelse än icke endast ur mitt förflutnas konstverk. Jag kan icke hjälpa den som icke känner att det är framtidens vilda blod som pulserar dessa dikter. Den inre elden är det viktigaste människan äger. Jordklotet tillhör dem som inom sig bär den högsta musiken.
Wow.
Det här är ju bra pompöst.
Det här är väldigt mycket hybris.
Eller hur? Känns som.
Den inre elden. Fan, folk pratar för lite om sina inre eldar.
Verkligen. Men
verkligen, tänk att ha det ändå självförtroendet.
Och jag tänker att jag bara för sakens skull också ska läsa en av de här dikterna. Så att vi inte bara sitter och säger vad hon säger om sina egna dikter.
Mm, bra källkritiskt.
Och som en bortförklaring om att få läsa Edith Södergran, för hon är toppen. Det här är då ur Septemberlyran, och det är dikten Är jag en lögnare, som är en av dem hon pratar, som brinner av framtidens blod eller vad det var. Är jag en brottsling, är min synd omätlig. Är jag en gycklare, är jag det med heliga ting. Är jag en lögnare, må jag störta från himlen, krossad på edra torg. Är jag en lögnare, må osälla andar begrava min lyra i ruttnande svaveldyar. Må den sträcka ut bedjande armar i månskensnätter där inte ett levande går förbi. Är jag en lögnare, må min underbara namnskrift plånas ut från himlens vägg. Må pärlbokstäverna smula sönder mot havets hällar. Må vattnen förtiga varifrån jag kom. Må världen aldrig höra min saga. Är jag en lögnare, skola de sköna änglarna dock älska mig. Som en skön och osäll broder. Hon berättade sagor för månen och himlavalvet. Utan dem kunde de ej bestå. Deras bräckliga skönhet smulade sig sönder.
Wow.
Och det finns ju lite hybris där också. Också den här liksom hybriset som kommer från... Det är väldigt vasst och starkt liksom. Men det bygger ju också på någon form av rädsla. Eller någon form av mörker i alla fall.
Mm.
Kanske inte rädsla, men åtminstone någonting skört. Eller...
Ja, och bilden av den fallna ängeln och djävulen och så tyckte jag gick igen i den dikten. Och förstås det som är med Hilma af Klint också, lite att vara på fel plats bara.
Mm.
Jag kommer att tänka på också den här, angående den här sortens sköra hybris, den Baudelaire-dikten om albatrossen.
Mm.
Där det är en albatross som... är skadad på ett skepp och vinglar runt med sin stora fula näbb och sina klumpiga fötter och vingar typ. Och alla på skeppet retar albatrossen.
Mm.
Jag tycker bara det är en så rolig bild också. Mm.
För det är poeten som går bland människorna eller något sånt där.
Ja, precis. Poeten är som albatrossen i himlarna, så är han smidig och bekväm. Men på land eller på däck då, så är han löjeväckande. Jag tror bara att jag aldrig skulle ha så roligt åt en albatross som de har i den dikten.
Nej, jag tänker att de är lite läskiga. De är väldigt stora.
Ja, ja.
På tal om albatrossar, det här är också lite för att det är kul att lite lösrykt utan kontext citera Nietzsche. Men det hänger lite ihop, för att Edith Södergran var också väldigt inspirerad av Nietzsche. Det finns en bok som heter Ecce Homo, vet inte hur det uttalas. Det var hans, Nietzsches sista bok, tror jag, som är ganska personlig. Och det finns ett gäng kapitel i den som verkligen vibrerar av hybris. Som heter Why I am so wise. Why I am so clever. Why I write such excellent books. Det är fantastiskt. Och det här är då citat från Why I write such excellent books. Han börjar med inte att prata om varför han skriver bra böcker, utan han pratar om han kritiserar kritiken av sina egna böcker. Det är väldigt charmigt. When Dr. Heinrich von Stein once honestly complained that he understood not one word of my Zarathustra, I told him that was quite in order. To have understood, that is to say, experienced, six sentences of that book would raise one to a higher level of mortals than modern man could attain to. Och jag tycker att det finns någonting lite som liknar Edith Södergrans det här brevet till en tidskrift innan diktsamlingen ens har kommit. Att så här, ja, ni kanske inte fattar det här. Det är för att modern tid är dum i huvudet.
Så här, det anstår inte Nietzsche att göra sig mindre än han är.
Och det gör han verkligen inte.
Nej, det gör han verkligen att, inte.
Här är det ett hybris som verkligen grundar sig nästan som ett självförsvar. Liksom.
Mm.
Ett självförsvar mot andras blickar på en.
Ja, visst.
Som vi är väldigt glada att både Edith Södergran och Nietzsche var drabbade av. För de har ju bidragit till världen båda två, kan man säga.
Kan ni föreställa er om en författare skulle idag gå in i intervju och säga det så här, alltså typ jag är så före min tid så ingen förstår mina texter. Alltså kan ni föreställa er att någon skulle göra det? Det skulle aldrig hända. Jag kan inte föreställa mig att det skulle hända.
Nej, verkligen.
Att någon skulle göra det. För nu är det som att jag tycker det känns som att vi lever i en tid nu där allt redan är gjort. Typ. Eller?
Ja, och det här är faktiskt en utmärkt segway till nästa text.
Är det ditt favoritfordon?
Jag har aldrig åkt segway faktiskt. Det verkar väldigt fånigt.
Det verkar som att du vill det.
Men för det finns ju också någonting i det konstnärliga skapandets hybris i att tänka att man skapar någonting nytt. Det är ju rätt, så här, och det är ju nödvändigt. Det är ju, alltså att tänka att man gör det, oavsett om man gör det eller inte. Är det inte?
Jag tänker nu citera Joar Tidberg, poeten. Tidberg. Att göra något nytt äcklar mig. Jag vill göra något mycket gammalt som kommer för sent till allting.
Ja, fantastiskt. Otroligt bra citat.
Mm.
I alla fall så tänkte jag läsa ett citat från en annan finlandssvensk poet. Kerstin Söderström. Som är nästan samma tid som Södergran, nästan samma namn som Södergran i efternamn, Kristoff. Lite yngre, det här är hennes, tror jag, tredje diktsamling, Rödgula vägar. Och det var typ slutet av 20-talet, tror jag, 1920-talet. Att vara tydlig. Och är betydligt mer undanskymd än Edith Södergran då. Jag visste typ inte vem det var innan Nietzsches litteratur gav ut den här väldigt fina boken.
Som en del av sin klassikerserie.
Precis, Poesibiblioteket, som är toppen tycker jag. Och här är en dikt ur då Rödgula vägar av Kerstin Söderholm. Vi såg allting falla. Kyrkor, museer, konstpalats, varje troslära, sanning, illusion. In på bara själen var vi plundrade. En ömmande härva, ett nödrop. Vi, nerver, trådlös kontakt. Gatstenarnas ångest, ångpannornas vrål. Ett språng ut i det obekanta. Vår, den svartröda glädjen, full av taggar. Vårt det bronsgröna skrattet. Vi har släpat i världsorkanens svansspets. Knivsuddar har vi varit. Giftklor. Krigsdans. Vi, hemlösa, fredlösa, jagade djur. En ny musik, vi. Ett nytt språk, vi. Som stiger över alla kyrkspiror och fjälltinnar i det sjungande blå. En ny människa, vi. Som varken har lämmar eller kropp. Som finner sitt hem. Är det aldrig sedda. Vi, trolösa, formlösa galningar. Det kommandes tröskel. Alla motsägelsers möjlighet. Livsförnekelsens trots. Vårt tempel ska vi bygga. På det sista utsprånget av västerhimlens guldbruna sky. Det är fint.
Mm.
Och jag tänker att det finns någonting i det här, någonting väldigt pampigt i det här tanken på att vara det nya. Som är, jag tycker typ att det är lite sexigt. Och inte så vanligt kanske. om ni fattar.
Verkligen.
Och det är verkligen, ja men, för det här är ju heller inte ett hybris som de här snubbarna på fest liksom. Det här är ju ganska så här plågat hybris liksom, på något sätt.
Ganska esoteriskt liksom, angående det att jag får associationer till liksom den nya tiden och Age of Aquarius eller vad det kan vara. Att, det känns gemensamt också. Men kanske förutom Majakovskij hos alla de du läst eller hänvisar till, att det finns ett andligt drag.
Precis. Jag tänkte faktiskt ta, för sen när jag liksom satt och skrapade ihop de här olika texterna så insåg jag att de är ju faktiskt ganska lika, typ Söderholm, Södergran och Majakovskij är typ samma tid, typ alla tre är nog inspirerade av Nietzsche, tror jag. Så då tänkte jag ha ett till exempel som lite samlar ihop det här från samtida svensk litteratur med att komma från en ny vinkel, utanförskap, hybris som en taktik för utanförskap och ångest. Och då ska jag läsa en del av en text av Martin Lok,
nice.
Som är en udda fågel i svensk samtida litteratur.
Vad är det för förlag?
Det här är från Modernista.
Okej.
Han är liksom, han har släppt ett par romaner nu nyligen, typ två romaner tror jag. Innan har han släppt så här ett gäng häften. Det första han släppte på Modernista var en novell i affischform. Som sålde ungefär ingenting, tror jag. För att det är väl inte världens mest populära form av litteraturaffisch.
Är det han som spelar en av de manliga rollerna i den här Anna Karenina-pjäsen?
Ja, som jag har hört är väldigt bra. Jag har inte sett
så det. Han är också skådis alltså?
Ja. Han var ju också med i Killinggänget. Eller är.
Jag förstår.
Intressant nog. Men framförallt hans kortare texter tycker jag är väldigt fina. Och det här är en text ur novellsamlingen Ingen jag vet är i mitt träd. Och texten heter också det. Jag ska bara läsa lite av den. Så ni behöver inte bli rädda. Jag har så mycket skönhet i mina vener. Jag har kapslat in den under så lång tid. När jag varit svåråtkomlig och tvär. Jag suger på den en liten stund till. Jag vill att den ska komma ut på rätt sätt. Kan inte med att den skulle komma ut och se ut som all annan skönhet. Någon typ av berusning är bättre än ingen berusning. Det är dumt att tro att tillvaron ska vara så rolig med nyktert huvud. Världen är inte så rolig att det räcker med nyktert huvud. Man måste bemöta världen från en viss vinkel, från ett visst håll. Det gör man bäst i någon typ av berusat skick. Vad som helst som inte är det vanliga. Man kan lära sig att skapa denna vinkel i sig själv. Denna vinkel att bemöta världen ur. Komma springande mot världen från. Jag ska bygga ett träd så högt och ståtligt att allting som jag gör därifrån kommer att bli en ny spännande skönhet. Skönheten ska strömma ur mig och när den konfronteras med verkligheten så kommer den att vara ny. För den kommer att komma från en sådan plats där ingen människa varit för. Jag har gått igenom de tre könsfasernas cykler. Jag har varit primitiv man. Jag har varit androgyn påfågel. Och jag har lättat från marken för att aldrig återvända. Jag har gillat alla. Jag vill ha kontakt i alla. Jag är köttet. Jag är lungorna. Jag är håret. När jag återvänder till jorden ska jag skaka av med min kropp. Och komma enbart som doft, väsen. Könen kommer att vara borta då. Jag har klippt sönder mitt och kastat ut det från mitt utsiktsplats, likt konfetti. Jag är ljuset och hoppet, belöningen och nåden. Jag är din glädje och din stora sorg. Jag är din lodrätt och din vågrätt. Vem är din lodrätt? Jag är din lodrätt. Jag är sången och spelar när bandet går av scen. Man måste hålla huvudet i trim. Det är dumt att tro att huvudet ska klara av sånt själv. Man måste leta upp det där vrårna där ingen gått. Man måste utveckla huvudets elasticitet och spänna det bortom sans och reson. Man måste våga sig till de där platserna där man inte vet. Där man inte vet om man ska skratta eller gråta. De där man bara tystnar och, vad fan var det där? De ville hugga ner mitt träd. De ville hugga ner mitt träd. De kommer att lyckas till slut och få mig på fall. De vill hugga ner mitt träd. De vill tvinga mig till tystnad. Jag dansade en sommar. Snart är jag inte mer. Var allt förgäves? Var allt slutligen förgäves? I sådana fall vill jag fråga tillbaka. Vad är inte förgäves? Fint.
Riktigt fett.
Och jag tycker att det är att han på något sätt kanske inte ska jämföra honom med Majakovskij eller Södergran, men att han samlar det här tematiskt, och samlar han det här hybriset som på något sätt ett självförsvar för annorlundahet, ångesten i hybriset, jag vet inte, och det här konstnärliga skapandet, att vilja komma från en ny vinkel, men också att kanske ha någon form av skuggigt behov av att komma från en ny vinkel. Om ni fattar vad jag menar.
Mm. Mm. Jag älskar det att kasta ut sitt kön som konfetti.
Från sin utsiktsplats.
Mm. Ja, det var roligt att få höra en mer samtida potentiell hybrisförfattare. Tycker jag.
Mm.
Men det var mer tvetydigt i den. På ett väldigt intressant sätt, tycker jag.
Mm. Precis, jag tycker också att det är det mest intressanta med Martin Luuk, att han alltid är tvetydig. Han har någon text där han pratar om att det krävs en alldeles särskild mognad komisk talang för att alltid träffa bredvid mål. att aldrig helt träffa. Och jag tycker att han är ganska bra på det, att det alltid slutar med en så här, jag vet inte riktigt var jag är någonstans.
Mm.
På ett ganska fint sätt. Han är aldrig snubben på fest som pratar med för säker stämma.
Mm. Mm.
Och jag har nog... Jag blev lite orolig ett tag att jag bara läste författare som hade tagit livet av sig förutom Martin Luuk, och att jag skulle säga förlåt till honom. Men Edith Södergran tog inte livet av sig.
Var hon en tuberkulostjej, eller?
Ja, precis. Men ja, Söderholm och Majakovskij gick det sämre för. Och Martin Luuk lever.
Mm.
Än så länge.
Det var väldigt positiv ton att sluta på.
Lever i full action på Orionteatern, antar jag. Eller?
Ja. Ja.
Tror jag.
Skulle jag kunna rekommendera om jag hade sett den. Men,
jag har inte heller sett den.
Men jag är ganska sugen på att se den.
Jag hatar teater.
Jag har ingen bra slutkläm på det här, förutom att jag kanske... Liksom att jag uppmanade om att skriva på rim för 2 avsnitt sedan, så uppmanar jag att skriva på hybris.
Mm.
Med ångest. Inte en banal hybris. En viss typ av hybris.
Det är mycket du ber lyssnarna om. Jag skulle börja med att bara be om like and subscribe.
Precis. Mm.
Så ja, först kan ni
ge oss 5 stjärnor.
Sen kan ni ta ett liv.
Ni kan gärna rata skogarna på valfri plattform, och sen kan ni skriva en dikt med hybris. Kanske på rim.
Men jag undrar en grej, Maria. Du skriver ju också.
Mm.
Hur ställer du dig till hybris? Hybris som skrivande person. Är det en pendling för dig?
Mm. Bra blottande fråga. Jag tänker att... sättet jag kan reagera på respons tyder på en viss hybrisimpuls.
Är det en Nietzsche?
Precis, why I write excellent books. men jag tror inte jag har föreställt mig, det är inget jag aktivt tänker på, att jag liksom suger ur min hybrisådra när jag skriver.
Nej.
Hur ställer du dig till det, Andrea?
Att det var mer så förut för mig.
Ja.
Alltså förut behövdes det mer att jag fick hybris, eller att jag jobbade upp en hybris ibland för att ens våga kunna ta den platsen och skriva. Liksom. Mm. Men att det inte riktigt är så längre, för att jag inte behöver det längre, för att jag känner mig lite tryggare i och med att jag hunnit skriva mer nu.
Mm.
Men det händer ju ibland. Helt klart i vissa flödesfaser framförallt. Att man får lite hybris. Framförallt om jag ska skriva dikt. Jag vet inte varför.
Vi får ta till oss av Philips uppmaning helt enkelt.
Mm.
Ja, kanske det. Men det är bra att få lite hybris ibland om man har väldigt mycket, vad ska man säga, självkritik och typ ångest.
Jag behöver hybris för att skriva. Men som tur var så har jag en del hybris. Jag skriver för sig inte så mycket, så kanske inte tillräckligt.
Mm.
Mm, precis. Det känns som att du, när du skriver dikt, så är det, Philip, så är det mycket med att du får någon så här...
Mm.
Sån...
Gör du runkrörelser, Andrea?
Nej, jag gjorde en sån här vev. En vev.
En teknovev.
Okej, ja, kanske det. Kanske en teknovev. Skitsamma i alla fall. Det känns som att det är så.
Men det är verkligen i så fall en 100% ångestdriven hybris som finns när jag skriver. Men det är kanske därför jag tycker att det här är så spännande ämne.
Mm.
Jag tycker det var jättevackra exempel. Och jag kommer läsa både Kerstin Söderholm var det och Martin Luk var nya namn för mig.
Mm.
Eller personer jag inte läst hittills.
Mm. Och vi kan också säga att på en lyssnares begäran, eller tips snarare, så kommer vi antagligen, om vi orkar, lägga ut vad vi pratar om på vår Instagram.
Mm.
Skogarna podcast.
Just det. Okej, men nu ska jag berätta om min hybris.
Mm.
Kul.
Jag var ju nämligen på Litfest i helgen.
Lade du det?
Det är ju... Jag har varit där en gång förut. Och den här gången var jag med jättemycket. Alla dagar typ. Eller fredag, lördag och söndag var jag med. Och det var så himla underbart. Och jag vill bara säga till er som inte har varit på Litfest att det är liksom Sveriges största litteraturfestival. Den startades som en motreaktion mot all kommers på bokmässan. Bara en sån grej tycker jag är helt ljuvlig.
Mm.
Och det är så mycket med Litfest som gör att jag får så här hopp om typ litteraturens framtid. Jag vet att det låter så här jätte liksom fånigt och så, men det är verkligen så. För det första så har de det på Folkets hus. På Folkets hus. Alltså vad händer på Folkets hus nu för tiden? Det finns inte ens ett Folkets hus typ någonstans i närheten av mig. Jag vet inte ens vart. Jag vet ingenting om Folkets hus. Förut så var det en stor grej, men inte längre. Men i Umeå så är Folkets hus en stor grej. Det ligger mitt i stan. Och det kostar 200 spänn per dag att gå in på Litfest. Alltså fattar ni hur billigt det är? 200 spänn per dag. Jämför det med bokmässan. Vad kostar det? Jag har ingen aning.
Ett tips. Rinkeby bokfestival 26-27 maj i Rinkeby Folkets hus. Gratis.
Ja, gratis.
Snyggt.
Och då vill jag också säga så här. Att på Litfest, alltså det är en internationell... bok, litteraturfestival. Jamaica Kincaid till exempel kom dit. Alltså Marie Darjeseck kom dit. Alltså det är jättestora namn som kommer. Och den är så jävla politisk. Det är det jag tycker bäst om med den. De låter Sápmis litteratur ta jättestor plats. Kvällssoarén. Det är samisk, liksom, på samiska en del. Det var en av poeterna, hon ville inte ens översätta sin poesi till svenska. För att hon tycker liksom... Nu kommer jag inte ihåg vad hon hette. Det var så himla mycket man lärde sig. Hon vill inte ens översätta sin dikt till svenska. Hon tycker liksom, men fan, lär samiska. Jag tycker att det är så jävla nice. Sen så var hennes poesi var väldigt ljudbaserad. Så man fattar också att det skulle vara en helt annan grej att översätta. Så det fanns ju liksom många skärmen. Det är liksom fyra scener. Och på de här scenerna, den största tar 900 pers. Alla scenerna är fulla.
Mm.
De är så fulla att folk kommer inte in ens en gång. Alltså till och med det som jag var med på blev fullt. Alltså fattar ni? Det blev fullt. Det var så att efteråt hörde jag så här, ja, jag försökte komma in, men det var fullt. Alltså fattar ni? Och tänk om man sitter på en sån scen och så drar man ett skämt. Alltså när jag blir nervös så drar jag alltid jättemycket skämt. Och ja...
Eftersom har du några exempel på ett skämt du drog?
Nej, det tänker jag inte. Men då kan ni föreställa er att om man sitter där på en av deras mindre scener, ja, och så drar man ett skämt som inte är så kul. Helt ärligt, det var inte så kul skämt. Och så skrattar hälften av alla i rummet. Då är det typ 150 pers som skrattar. Då får man hybris. Man bara, fy fan vad jag är rolig. Jag är så jävla rolig.
Men jag är glad för din skull.
Ja. Ja.
Du är också ganska rolig.
Nej, men jag är inte det. Men alltså, det där med ordspråken tidigare, det var inte så kul. Det var inte så kul.
Det var sådär.
Det var sådär. Alltså, det var samma nivå på Litfest. Men det spelar ingen roll. 150 pers skrattade. Likt förbannat. Och då får man hybris. Också en annan grej. Det låter som att jag betalade Litfest för att säga det här. Det är jag inte ens.
Jag tänkte faktiskt på det också.
Jag är faktiskt inte
så här exalterad över någonting någonsin.
Ja, men det är för att ni inte fattar hur kul det är att vara där. Alltså, det är så jävla kul. Alltså, sen så har de så här Litfest TV som man kan kolla i efterhand på alla grejer som man missade. Om man typ var tvungen att gå hyperventilera på sitt rum eller gå och sova i 3 timmar och missade saker, så kan man kolla på det efteråt. Och det här är en av mina favoritgrejer också. Så typiskt Litfest. Det var 2 programledare som sitter i så här en liten studio som så här binder ihop alla programpunkterna. Och så har de intervjuer i landets studio. Och så här. Och den ena av de där programledare hette Denise. Och hon hade alltså på sig en YPJ-tröja. Alltså YPJ, den kvinnliga kurdiska brigaden, de som slogs mot IS. En sån tröja satt hon hade på sig. Kan ni föreställa er att det skulle hända på bokmässan? Att någon av liksom konferensierarna skulle ha på sig väpnat motstånd mot IS-tröja. Jag tycker det är så jävla fett alltså. Fy fan vad fett det är. Det är inte heller någon kommers på den här fantastiska grejen, på den här festivalen. Det är ingen kommers. Det finns några bokbord. De stora flaggen ids inte ens komma dit och liksom ha ett bord. För alla får ha lika stort bord. Och den lokala bokhandeln, Bokcafé Pilgatan, I love you, har liksom, de säljer författarna som är där deras böcker. Så att om någon vill köpa dem så finns det. Sen är det så här, små tidskrifter, liksom, små förlag, någon som har skrivit en bok. Alltså det är så himla...
Var praliner?
Nej.
Men kanske...
Det är vi och Bonnier som är för fina för...
På grund av hybris eller?
Ja. Det var ju Vietnam.
Ja, nej men alltså, jag säger bara det här. Men det absolut viktigaste och bästa med Litfest är ju givetvis inte det där. Utan det viktigaste är ju, jaha, men vad är det för programpunkter då? Är det bra samtal? Och gissa vad svaret är på det. Det är så jävla bra. Det är så jävla bra programpunkt. Alltså det märks att de verkligen... De sätter ihop liksom så här... De har verkligen tänkt och läst böckerna. Och de går inte bara på att det ska vara stora namn som ska komma dit. Att det ska vara så här kändisar. Det är inte populistiskt. Det är, alltså allt är bara så jävla bra. Så jag säger bara... Om man gillar litteratur... Det är skitmycket poesi också. Far till Litfest nästa år.
Det är som att jag blir lite orolig för Litfest. Det låter ju väldigt fett. Men det låter ja. Som att Poseidon snart kommer komma och spola ut dem på havet eller någonting.
Det är möjligt. Det är möjligt. Jag vill också tillägga en grej med Litfest. En till grej som är fin med Litfest. Och det är att när de fick ju ställa in för typ när pandemin slog till. Typ dagen innan de skulle typ gå ut med program. Jag kommer inte ens ihåg vad det var. Så fick de veta det här att nu blir det så här, inga större folksamlingar och så här. Och då fick de ställa in typ precis innan det skulle bli av, eller typ dagen innan Litfest skulle börja. Det var så här helt sjukt. Ekonomiskt bakslag, givetvis. Inte en käft vill ha tillbaka sina pengar. Hur coolt är det?
Gud vad vackert.
Det är så vackert. Jag brukar i vanliga fall vara ganska kritisk. Men jag är inte så kritisk mot Litfest. Och jag försöker, jag går dit och försöker vara kritisk, men jag kan inte vara det. Där får man hybris. Där får man hybris för litteraturen. Mest regnell från min sida, men inte när det gäller Litfest. Jag älskar Litfest.
Wow.
Men nu är det ett år kvar. Ett år kvar.
Det är den enda kritiken du har.
Ja, det är för länge kvar.
Så jag älskar Litfest för att den får Andrea att glittra med ögonen. Så här.
Plus att när man kommer hem från Litfest så är man liksom dialektalt återfödd. Hör ni inte det?
Det.
Lite så är det.
Jo, absolut.
Absolut.
Ja. Det känns så skönt. Och vet ni vad det första jag lagade för mat när jag kom hem från Litfest?
palt.
Det var palt. Och jag hade fått bär för min kompis lingon, så jag gjorde också sylt lingonsylt. Och så åt jag det och tänkte på litfest. Okej, okay. Det var min lilla parentes om litfest.
Kan vi få litfest att liksom så här dela det här avsnittet på något sätt?
Nej, det här ska vi inte dra nytta av. Vi ska inte dra nytta av det. Det är bara kärlek. Men, okay. Sen har jag tänkt på en annan grej. Jag har inte haft tid att tänka på så himla mycket med hybris, eftersom jag har haft så mycket hybris över litfest. Men då har jag i alla fall funderat en del på det här med hybris och litteratur. Vilka författare visar mest hybris i litteraturen? Det första jag kom att tänka på var Ulf Lundell. Och det är bara baserat på hans dagbokserier. Han har gett ut 400 miljoner romaner innan dess. Och dikter, frågetecken. Kolla på Maria, kolla på Filip, ingen aning.
Skulle alla komma på tanken att läsa?
Jag läste honom en gång för att faktiskt, första gången jag var på litfest så skulle jag vara med i en jurygrupp som delade ut Bad Sex Awards.
Ah.
Och då behövde de en expert.
Då frågade de mig om den anledningen. Jag vet inte varför. Men jag vann. Mitt exempel vann. Men det var inte Ulf Lundell, för jag orkade inte.
Vilka mer var i panelen? Jag minns att du pratade om det.
Tone Sundesson. Johan Jönsson.
Just det. Det är otroligt roligt att du och Johan Jönsson var där.
Ja. Han läste upp samtyckeslagen, vilket var, det blev lite dålig stämning. Sen så, vad fan var det mer som var där? Ja, men Bengt Olsson vann i alla fall, det var mitt exempel. Gregorius, när han pratade om typ stumpen, så här, penisen som stumpen som måste få och så här. Det var en jätteäcklig bit.
Och nu har han relationsrådgivningsspalt.
Precis, det kanske är det vi skulle bli med. I alla fall. Men Ulf Lundell, och det är bara baserat på hans dagböcker. Alltså vet ni att han i år ska ge ut inte bara en ny volym av sina dagböcker, utan två. Och att båda böckerna är skitfeta. Jag tror att det är dags för typ 8 och 9, tror jag.
Mm.
Ja.
Om det är något intressant med att liksom, när vi har liksom Knausgård som skriver 1000 böcker på sitt liv, men då är det så här, 1000 är typ 7 böcker kanske. Och att det är lite vulgo, och liksom Lars Noréns jättetjocka, opaginerade dagböcker. Och sen är man med Ulf Lundell och bara kör lite för många, lite för snabbt, och att det blir lite ännu mer vulgo på något sätt.
Ja.
Och lite så här, känns lite billigt.
Min bästa fade i litteraturen är den mellan Ulf Lundell och Camilla Läckberg. Känner ni till det? Att de har en fade?
Nej, vad har de för beef?
Alltså det här är en gammal grej. Det är typ någonting om att Ulf Lundell kanske, jag vet inte vem som började, men typ någon sa så här, bara, Camilla sa väl typ någonting om att Ulf Lundell, inte vet jag, nu höftar jag, var en gubbe, skrev dåligt. Varpå han typ skrivit tillbaka sina dagböcker typ att Camilla Läckberg är ännu sämre. Och sen så för att hämnas, så ni vet ju att Ulf Lundell har en så här typ fight med sin granne. Det är den här, är det inte den här stora, det är någon stor så här konststaty precis som en granne, typ som man kan klättra upp i, och då kan man se rakt in i hans typ sovrum. Ja. Så han blev så här jättearg på det och ville ha så här typ få bort den där, är det Vilks? Nej, jag vet inte.
Är det Nimis?
Nej, jag tror inte Nimis.
Man kan inte klättra i Nimis.
Men däremot, det är någonting så här. Men då, så han hade sen fame det. Och eftersom Camilla Läckberg var så arg på honom, så gav hon jättemycket pengar till typ den konstföreningen som ansvarade den. Så att den skulle vara säker att den skulle få vara kvar. Det tycker jag är jättekul. Har man mycket pengar, gör det. Gör som Camilla Läckberg.
Men, ja, men fan, det kanske skulle, det vore kul med lite fler litterära beefs. Alltså, jag har ju alltid hela mitt liv också lyssnat på hiphop. Som är ju verkligen en genre med hybris.
Mm.
Lite mer åt det så här pubertala Majakovskij-sättet kanske, men ändå så här mycket hybris, som att skriva texter om man är bäst liksom.
Mm.
Men där finns ju också beef-traditionen av att så här, det är ju lite roligt.
Kan jättemånga beefs. Det finns ju en stor beef mellan Mikael Niemi och Bengt Pojonen till exempel. Mikael Niemi tårtade ju Bengt Pojonen.
Okej, men i så fall kan vi prata mer om det här, och alltså, generellt sett i typ, istället för att ha debatter om kulturbad, kan vi prata om litterära beefs, för det är väldigt roligt.
Ja, det var faktiskt en hemsk grej det där.
Det finns en väldigt rolig sån med Boris Vian, franska surrealisten. Det finns en historia om att Sartre ska ha snott hans tjej vid något tillfälle. Och då gör han en karaktär i en av sina böcker, Dagarnas skum, som heter Jean Solpart.
Just det.
Som är väldigt fånig.
Mm-hmm.
Det är en härlig, osubtil distiga.
Såna dissar älskar jag. Jag gjorde ner en lärare en gång i min novellsamling. För att, som jag tyckte var en jättejobbig lärare som jag hade en gång. De är väldigt lika i beskrivningen, men de har olika namn. Men den som vet, vet. Det är faktiskt en lärare från litteraturinstitutionen på SU. Som jag var väldigt arg på. Hur som helst, Ulf Lundell tänkte jag på först. Sen så tänkte jag på givetvis på Johan Jönsson som nu precis gett ut en bok i A3-format. En jättestor bok. Han vill gärna att man ska flytta sig runt boken istället för att boken ska liksom anpassa efter läsaren. Det tycker jag är härlig hybris.
Verkligen.
Och dessutom så följer ju det här på en bok som var på, jag tror att det var exakt 2272 sidor, hans bok, den föregående boken Proponesis, som också är opaginerad faktiskt. Jag tycker att det där är väldigt så här, det är väldigt hybrisaktigt att göra så. Och så tänkte jag så här, jaha, men är det bara gubbar? Är det bara gubbar som har hybris? Nej, det är det inte. För vet ni vad jag kom på sen? Den danska författaren Asta Olivia Nordenhof, som har skrivit en bok som heter Pengar på fickan. Jag borde kunna säga det på danska, men jag tänker inte ens försöka med det. Skitsamma, Pengar på fickan. Och varför är det hybris med den? Den är ganska tunn liten nätbok. Jo, därför att det är första delen av 7. Första delen av 7. Och gissa vad temat är? Jo, den här lyxkryssaren Scandinavian Star som gick på grund. Den ska hon alltså skriva 7 böcker om. Alltså fatta att ha det hängande över sig. Nu har hon skrivit en. Alltså jag kan inte förstå vilken ångest hon måste ha. Eller hybris.
Där är det verkligen hybris som blir bestraffat med ångest. För det låter fruktansvärt jobbigt.
Det låter så fruktansvärt jobbigt. Ja, men jag tycker hon vinner ändå. Alltså, vad ska hända? Kommer hon ro i land?
150 personer på Littfest. Slår sig för
knäna. Fy fan, där hade 300 skratt. Okej, okay, så det var min... Det
jag tänker också på hon, vad heter hon? Järvits? Är hon mexikansk?
Gloria Järvits. Salige minne, hon dog nyligen.
Ja, just det. Som skrev på samma diktsamling under typ 50 år.
Migrationer.
Jag vet inte om det är samma typ. Det är inte samma typ av hybris. Det är kanske motsatsen. Eller det är någonting, men det är någonting liknande.
Men hon fortsätter ju att fila liksom på den istället för bara...
Precis, men gav ju ut den typ 1000 gånger. Liksom.
Ja. Ja, det är helt klart intressant. Ja, sen så sa jag ju faktiskt att jag skulle prata om straff också. Och det var ju för att jag ville då höja verkshöjden i min så kallade prata. Med att prata om de gamla grekerna.
Mm.
Och liksom, gå tillbaka till rötterna. Och då tänkte jag gå igenom så här, vilket som var min favoritstraff av de grekiska hjältar eller gudar eller karaktärer som har begått hybris eller fått hybris. Men jag ska inte gå in på det. Jag kan bara säga att min favorit är också den som är väldigt omskriven av poeter kanske framförallt, men författare också. Och det är ju Marsyas, hur man säger det nu. Men den här faunen, satyren, som tävlade i musik att spela sin... Han hade en dubbelflöjt som han spelade på och han tyckte att han var skitbra. Det finns lite olika myter om det. Men han sa så här att nu vill jag tävla mot Apollon, så här, musikens gud. Och så tävlar de och de var båda lika bra. Jättespännande. Apollon hade sin lyra. Men sen så typ, Apollon blev väl arg. Han är också en symbol för måttfullheten. Så det här var ju väldigt laddat.
Känsligt. Ja.
Mycket känsligt. Och då så typ vissa myter om det här, vissa versioner säger att då sa Apollon så här, ja men vi provar att spela typ upp och ner och se vem som vinner då. Och då var det väldigt svårt för honom som hade flöjt att spela upp och ner medan lyran gick jättebra.
Otroligt störigt beteende.
Ja, och det bästa med det här är då att Apollon, som är måttfullhetens gud, bland annat.
Musiken. Nej, det ordnade krigets gud. Typ.
Ordningen. Ja, skitsamma. Då hade de sagt att den som förlorar, då får den andra göra vad den vill med mig. Liksom. Den som förlorar överlät sig till den andra. Och vad väljer Apollon? Jo, han väljer att knyta fast Marsyas i ett träd och flå honom levande. Och sen göra en vinsäck av hans skinn. Där har vi ett straff, hörrni. Game of Thrones-nivå på det straffet.
Är det att likställa med Camilla Läckbergs straff på Ulf Lundell?
Nej, det tycker jag inte. Det tycker jag inte att det är. Det är mycket mer episkt än så. Men fatta så här, nu får du välja vad du vill. Ja, jag vill flå dig. Jag vill flå dig.
Jag tänkte att det skulle komma som en sån liten Ovidius sensmoral. Så här. Och det är därifrån den sjungande aspen kommer. Men det här var bara hänsynslöst våld.
Nej, men det brukar ju vara så att det är något som bildas. Och sen hans vänner tyckte att det var så sorgligt att de grät. Och då bildades en flod av tårarna som blev döpt efter den här satyren. Då. Det är det enda jag vet.
Men det är också någonting lite ångestdrivet i Apollons beteende.
Ja.
Att det är så här,
du tycker att det inte var helt överlagt.
Nej, men jag menar att det, även gudarna verkar ha lite ångest i sin hybris.
Nej, men hela den här myten har blivit en symbol liksom, för hur nyckfulla de grekiska gudarna är. Och hur de liksom...
Ja, det finns ju många sådana historier.
Ja. Ja, men den är jobbig. Sen hade jag en massa andra. Men det där, jag tog min favorit. Den är blodig och den är gripande. Över till dig,
Maria. Det är jättebra. Om vi hade varit sådana som hade en Patreon, då hade du kunnat ha ett Patreon-exclusive avsnitt där du drog igenom alla straffen.
Och det är också högläste Frostensons dikt.
Ja, men det är min tur nu alltså. Ja, då börjar jag med att tilltala dig som lyssnar. Jag rekommenderar att du sänker volymen nu. För jag kommer börja kasta massvis av sten i glashus. För just nu i det här avsnittet så är det jag som är i min anti-intellektuella era. Och hur hamnade vi här? Undrar André och Filip.
Ja.
Jo, vi ska backa bandet lite. För jag är ju jättepretentiös liksom. I båda de tidigare avsnitten har jag funnit en chans att nämna Wagner.
Hur många streamingtjänster för opera hade du?
Två. Men utöver det här härliga så finns det också en annan sida hos mig. En sida som liksom odlades eller blev inimpad i mig förra halvåret när jag jobbade på lokaltidning. Min chef där på lokalredaktionen var en riktig liksom deckarkarikatyr av en rivig murvel liksom. Hon var tidigare utrikeskorre i Moskva för en vänstertidning. Hon har skrivit en bok om Spanien frivillige. Och när jag hade min anställningsintervju där så satt hon medan jag försökte presentera mig själv och liksom svor och smällde flugor med sin egen ihoprullade tidning. Så det är en stark personlighet liksom. Och hon berättade i efterhand att det enda som hade gjort henne tveksam till att ge mig jobbet på tidningen, det var att jag hade berättat att jag har hållit på med poesi. Det var en varningsklocka för henne.
Hon såg den där albatrossen framför sig.
Precis. Hon kommer klumpa runt här på Rinkeby torg till allas hån och löje. Men så hennes motto för redaktionella texter som jag fick med mig där, det var alltså att det enkla är det vackra. För att ge ett exempel, en gång hade jag gjort en lång intervju med en konstnär från området och hon sa, fantastiskt bra text Maria, men lova mig en sak framöver, du får aldrig, aldrig igen skriva ordet epifani i en text. Och det ordet, det var alltså i ett citat från konstnären jag intervjuade.
Mm-hmm.
Jag tyckte det var ganska orättvist. Och samtidigt var ju området som jag var bäst på att bevaka som lokalreporter. Jag är ju inte journalistisk skolad eller någonting. Området jag var bäst på var just kultur, litteratur, konst. Så jag fick slita rätt mycket på min tid där med att översätta konstnärers språk, författare språk till lokaltidningens språk.
Fick slita för att inte använda ordet.
Epifani. Aldrig mer. Och jag tror att det här slitet med att jämka jargongerna kanske skadade mig lite. För nu, idag, när jag läser någonting så oskyldigt som tidskriften Tydningens inbjudan till poesicirkel på Hägerstensåsens medborgarhus, då är det som att min chef vaknar som en sleeper agent i min hjärna. Och jag bara hör det här, skriv aldrig det ordet igen. För så här skrev alltså tidningen på Facebook. Ni kanske följer Hägerstensåsens medborgarhus. Har ni varit där?
Nej, men jag har tänkt på det som att här har vi faktiskt ett Folkets hus. Alltså, och reagerat på det.
Mm.
En liten bit av Umeå.
Har du varit på Hägerstensåsens medborgarhus, Filip?
Nej.
Känner du till det?
Nej.
Ja, vi kommer prata en del om det. Ja, så här stod det i tidningens inbjudan till deras poesicirkel då. Välkommen till en studiecirkel där vi diskuterar olika sätt att tänka genom poesi. Cirkeln vänder sig både till dig som är van vid att läsa och skriva poesi, och till dig som tycker det är lite läskigt men känner dig nyfiken. Förhoppningen är att tillsammans skapa ett rum som är tryggt och meningsfullt för alla cirkeldeltagare, utropstecken. Och det är här som jag börjar vakna med min chefsröst i huvudet. Cirkeln tar sin utgångspunkt i poesins former, metoder, materialitet och kritiska potential. Vi läser poesi och andra texter i relation till frågor om läsning och uppmärksamhet. Boken som rum, översättning som undersökande och läsande metod samt platsspecifik poesi. Så utifrån den här stilen så har jag tänkt pitcha några fler studiecirklar till Hägerstensåsens medborgarhus.
Okej.
Så ni kan ju bara lyssna och känna om ni känner er inbjudna här. Välkommen till Hägerstensåsens medborgarhus bibelstudier. Vi vänder oss både till dig som vandrat länge med Gud och för dig som är ny till din tro. Första tillfället kommer handla om Filioque-problemet och andra tillfället kommer handla om Kelle-hypotesen. Välkommen till Hägerstensåsens nya kör. Vi vänder oss till dig med lång erfarenhet av körsång och till dig som framförallt sjunger i duschen. Första tillfället sjunger vi Avista, Messiaens, Trois petites liturgies de la présence divine. Är ni sugna?
Ja, men lite.
Jag tramsar nu förstås. Jag tramsar ordentligt. Och jag ska säga att jag tror verkligen inte att tydningens poesicirkel på Hägerstensåsens medborgarhus är så svårtillgänglig som de här scenarierna som jag hittar på. Men deras språkbruk i det här Facebook-inlägget, det här med kritisk potential, metod, poesin som rum, det tycker jag signalerar en sorts hög akademisk jargong.
Mm.
Jag tänker att de har bett den ChatGPT att skriva åt dem.
Skriva en text om tydningen.
Skriv en text som låter som att kulturmänniskor gillar det.
Ja men visst, jag känner mig lite trygg med att ni också kan höra att det finns en sorts signalspråk ändå. Jag ska säga att det verkar inte vara särskilt ovanligt för Hägerstensåsens medborgarhus heller att spela med den här med det här språket eller den här liksom sfären. Och just det faktum att de samtidigt gör helt vanliga medborgarhusgrejer jämte det här gör skillnaden så himla i ögonfallande, tycker jag. På deras Facebook-sida så finns inlägg om föreläsningen Autonom konst och prekära praktiker. Emellan inlägg om disco för unga med funktionsvariation och animationskollo för barn. Men åter till poesicirkeln. Det här inlägget påminner mig om den där poesidebatten som var för några år sedan. Som började när Victor Malm recenserade några diktsamlingar med slutsatsen. Han skrev så här. Jag kommer inte göra en Victor Malm-röst. Han skrev: mycket bra skrivs, men det mesta är så bekvämt poetiskt att det, hur stora krav på läsarens uppmärksamhet det än ställer, inte känns utmanande på riktigt. Stelnad form, samma andaktsfulla allvar som alltid. Ett slags behändigt sätt att producera texter på som säkert kan pågå i 100 år till och fortsätta förläna några människor äran att kalla sig poet, trots att allt färre läser dem. Minns ni den här debatten?
Nej.
Det var kanske mest känsligt och aktuellt för oss som vid den här tiden gick på skuruppskrivarlinjen. Så det var väl 2019 kanske. Ja, poesin är för bekväm. Det är en typisk Victor Malm-provokation, tänker jag.
Det är som att den är så... jag blir så himla uttråkad av de här debatterna. Mm. Men så jag brukar inte hänga med. Men är det inte som att det alltid är typ en sån där debatt?
Verkligen, verkligen.
Poesin är obegriplig. Poesin är, som kom, alltså, poesin är obegriplig kommer väl någon gång vart femte år, typ. Poesin är för bekväm.
Exakt, det är en typisk... grej man kan väcka känslor typ, kring typ. Och jag tycker det är också roligt för att Victor Malm också skrivit en sån text som är varför är tjockisar så bekväma?
Just alltså det.
Han bara har samma liksom diss som återkommer.
Just det, han stör sig på bekvämlighet och så bara applicerar han det på olika fenomen i Exakt. Världen.
Varför kan inte dikterna cykla till jobbet som min pappa gör? Ja. Jag själv är, jämfört med Victor Malm, ganska generös mot just, ja men mot dikterna och poeterna och deras språk. Det tycker jag får vara hur bekvämt, internt, andaktsfullt, allvarligt som de behagar. Men det som gör att jag reagerar på det här Facebook-inlägget då, det är att jag tycker att vi som står på trösklarna till litteraturen, vi som är i redaktionerna, vi som är förläggare eller kritiker, att vi kan kosta på oss att tala klarspråk. Och för mig är Lyrikvänner ett annat exempel på det här diffen mellan att säga här är alla välkomna och kommunicera på ett sätt som inte riktigt säger samma sak. Lyrikvänner var ju en betonat folklig tidskrift i starten. På sin egen hemsida skriver Lyrikvännen då när de berättar om grundaren Stig Carlsson som grundade tidskriften 1954 när den var, och i början var den då medlemstidskrift till Folket i Bilds lyrikklubb. Så här skriver de då. Med tidskriften hade Carlsson en folkbildande ambition om att göra poesin tillgänglig och begriplig. För många läsare blev också Lyrikvännen snabbt en stimulerande vägvisare in i okända landskap. Och den hade ett läsarantal man idag kan häpna över. 1958 slog Lyrikklubben rekord med 18 000 medlemmar.
Ja, oh, wow.
Mm. Det är imponerande. Och det jag känner är att när det är den här bilden man vill framvisa av sin tidskrift förstår jag inte varför man gör de visuella valen som den nya Lyrikvännen gör. Numera har Lyrikvännens nummer ett liksom nischat chapbook-utseende. Alltså för mig så framkallar de känslor av stencil. Stencilerad litteratur och liksom det här har vi gjort i vårt garage och lämnar till de närmsta ungefär.
Den ser designat så ut.
Exakt. De har också numera som kännetecken att de har överlappande text och bild på ett sätt som ofta gör texten svårläslig. Här är orden för poesi i tidskrift för poesi tryckta i svart text över svart bakgrund på numret som jag håller upp. Och det får mig att undra hur de gör när de besvarar Kulturrådets frågor om tillgänglighet. Samtidigt, jag, David Zimmerman, redaktör för Lyrikvännen, jag vet att du är folklig. Jag vet att du har skrivit i tidningen om att poeter måste få lön som vanliga arbetare och så. Jag säger ingenting om varken Lyrikvännens innehåll eller om cirkeldeltagarnas upplevelse av tydningens poesicirkel. Det är just den här tröskelkommunikationen som gnager i mig i båda fallen. Att det är allra första man möts av som ett omslag, som ett Facebook-inlägg, ska ha den här svårtillgängliga tilltalet. Men är det då hybris? Kan jag kalla det hybris eller högmod? Det känns ju som ganska hårda ord. Är det hemmablindhet eller bekvämlighet för att tala med Victor Malm? Men jag tänker nog ändå att det kanske är en sorts högmod, även om det inte är någonting avsiktligt utestängande. Just det att säga att här är alla välkomna samtidigt som ens kommunikation ger en annan bild.
Alltså jag tänker att det definitivt är någon form av ångestdrivande hybris, för att koppla tillbaka till det. Att det är så här, för jag kan verkligen hålla med dig, alltså, jag kan både hålla med och inte hålla med om att så här, jag tycker att poesi och samtalet om poesi måste få vara så svårt det vill vara, eller vad man säger. Samtidigt så finns det ju redan en jättestark norm, eller inte norm, en väldigt stark bild av poesin som svår.
Mm.
Som inte alls alltid är sann. Eller så här, poesi i sig är ju inte nödvändigtvis svårt. Viss poesi kan vara svår. Eller så här, det beror på hur man ser det. Men, och det kanske finns ett ansvar hos en tidskrift som Lyrikvännen. Eller där de platser där man möter poesi första gången. Att liksom visa på en blandning. Men framförallt så finns det ju en nervositet i ett överakademiskt språk. Var man än är. Att använda, vad var det,
prekära materialitet, prekära praktiker,
att slänga sig med ordet prekära praktiker i folkmun är lite nervöst liksom.
Ja, eller hemmablind som du sa.
Ja.
Tänker jag att det kan också vara det liksom, att man är så, att många kanske är så inne i sin akademiska sitt akademiska språk att de inte tänker på att det kan vara väldigt liksom avskräckande.
Men alltså jag tänker att så här, det här, jag tänker att det finns ett hybris i det. Jag tänker att jag hade det här hybriset.
Mm.
Att när jag lärde mig, när jag började plugga, jag har liksom inga akademiska föräldrar, utan jag lärde mig på något sätt det här akademiska språket och tyckte att jag blev ganska bra på det och bara slängde mig med det. Och att där finns ju en hybris att, så här, att använda ordet kontext så ofta som möjligt eller liksom, och att referera till Foucault typ. Tills man på något sätt inser att det akademiska språket är till för att vara precis. Och om du kan säga ett enklare ord och det funkar lika bra så är det ju bättre i en akademisk kontext.
Det här får mig osökt att tänka på Lena Andersson.
Berätta.
Ja, men Lena Andersson blev typ berömd för att hon i sina alltså författaren Lena Andersson som de flesta känner till för att hon skrev Egenmäktigt förfarande, hon har ju ett väldigt så knorrigt akademiskt språk, extremt tungrot, nästan Judith Butler-nivå, fast hon inte alls liksom är samma nivå av tänkande då, men hon brukade ju skriva typ inte ledare, eller kanske inte ledare, men någon så här tidig text i DN där hon typ, det kändes som att hon riktades uteslutande till Södertörnstudenter, kommer jag ihåg att det var någon som sa. Och det var ganska träffande, men det var så här, och jag kommer ihåg att jag en gång intervjuade henne i ett annat sammanhang och jag frågade henne då, så här, men hur tänker du kring så här, exkludering och så med det här språket? Hon bara, ja men, nej, men det här är en precision som mitt tänkande kräver liksom det här precisionen, eller jag kan inte göra det, då blir det otydligt liksom.
Det är ju verkligen ett hybris.
Ja, alltså det kan man ju tänka.
Alltså, det är ju lite så här Nietzsche-hybris att så här, ja men ni fattar inte mig, det är för att ni är dumma i huvudet.
Ja.
Och så här, det här, jag skriver på ett språk som är framtiden. Typ.
Alltså det ligger ju någonting i den tanken att det blir mycket mer precis, men det går, många andra klarar ju av att göra det liksom på ett mer till, vad ska man säga, öppet sätt. Så. Det här får mig också att tänka på författaren Lotta Lotas, som ju precis har släppt en bok tryckt i 100 ex på eget förlag som ingen vet hur man får tag i. Där de blev recenserade typ de stora tidningarna. Men liksom, hon har ju ett litet förlag som heter Ekfrasis, där hon har släppt jättesmå upplagor tidigare av böcker liksom, som har sålt slut och så. Och nu har hon liksom på eget förlag antagligen, varför? Vem vet? Ingen aning. Det är klart att de vill ge ut hennes böcker liksom. Även om hon är smal så är hon ju ändå stor liksom, så hon skulle ju sälja. Men det är så himla märklig så här grej. Vill du inte bli läst? Varför trycker du bok? Alltså det är så super konstigt.
Alltså, jag har hört just ett exempel som jag skulle vilja höra från er om ni tror att det är hybris eller någonting annat. Som jag kom på nu i förhållande till det här Lotta Lotas exemplet. Jag träffade en gång en författare när jag hälsade på min bror i Argentina. För att jag hade blivit tipsad om en författare av en kompis till mig som heter Pablo Cachadian. Och han gjorde sig lite känd i sydamerikanska litteraturkretsar för att han skrev en bok som hette El Aleph Engordado, som är då en form av hyperbolisk omskrivning av Aleffen, av
Borges.
Av Borges. Och Borges änka lever, eller levde i alla fall fortfarande då, och är tydligen rätt knäpp. Eller åtminstone väldigt protektiv. Och stämde skiten ur honom. Så det här blev lite omskrivet. Och eftersom jag hade blivit tipsad av den här författaren så frågade jag min bror innan jag kom till Argentina och hälsade på honom om han kunde hitta någonting av den här författaren, någon bok. Och då frågade han sina argentinska polare och då visade det sig att de kände honom.
Mm.
Så då var jag och drack öl med honom. Och han hade en väldigt lustig mustasch och var väldigt trevlig. Och berättade att...
Ungefär som du.
Ja, men jag är inte så lustig mustasch.
Ja, alla mustascher är roliga.
Ja, det är en rolig typ av ansiktsbehåring.
Men hur såg hans mustasch ut?
Ja, men den var liksom lite så här, inte Dalí, men lite liksom så här tvinnad och så här. Lite så här galen konstnärstil liksom. Men kändes inte krystad eller forcerad. Han var lite all over the place bara. Och han då berättade att hans senaste bok, förlaget hade liksom väntat på den ganska länge och han hade skrivit på den, sen blev han klar och sen bestämde han sig för att han inte ville ge ut den. Och förläggaren blev ju lite chockad och sa, vi har ju väntat på det här. Vad ska vi göra? Och jag tycker inte om den här, men jo, men jag tycker den är ganska bra, men jag har ingen lust typ. Och förlaget blir då till slut lite irriterade, antar jag. Och till slut igen, okej, vi kan ge ut den, men på ett villkor. Att vi minskar texten så mycket att det bara blir 6 sidor långt. Det här är alltså en hel roman. Liksom, på. Så de ger ut den, ja, men också typ 100 eller 200 exemplar eller någonting, med texten förminskas så att den är helt oläslig, så att hela romanen är på 6 sidor.
Och det gick de med på, det är det sjukaste av allt.
Ja, tydligen gick de med på det. Och han fick en recension till sin stora förvåning själv, som var helt okej, bra typ. Det var någon journalist som hade förstorat upp texten, fotokopierat den eller någonting. Aha. Och förstorat upp den och läst den. Är det här hybris eller är det bara excentricitet?
Ja, jag lutar åt excentricitet i det här fallet, ja. Faktiskt.
För det lät i alla fall på honom som att han inte hade så mycket ångest över. Och därmed tänker jag att det kanske inte var hybris.
Ja, min stora fråga till dig, Filip, är, var det trevligt att dricka öl med honom?
Ja, det var trevligt.
Ja, vad bra. Jag kände att jag blev lite matt av att höra.
Ja. Verkligen.
Ja. Det var väl vår dagliga dos av hybris, eller?
Jag tror att det kanske var det.
Uh-huh.
Och nu har vi babblat jättelänge.
Ja, vi har babblat alldeles för länge.
Vi får se om det är några lyssnare kvar så här dags.
Ja. Precis. Men det var roligt, jätteroligt att prata med er idag.
Som alltid.
Nu går vi och äter någonting, jag är svinhungrig.
Det låter bra. Och kul att ni lyssnar om ni gör det.
Ja, ni får gärna som sagt typ, vad säger man, ge så här betyg och sånt i appar.
Ja, för det är tydligen bra för oss, tror jag.
För annars kommer vi typ inte ens upp när folk söker på vårt namn.
Ja, vi är ganska dåliga på marknadsföring.
Och om ni tycker att någonting är bra så får ni gärna dela det också. Så att vi liksom, ja, hittar våra nischade lyssnare som vill höra oss prata om.
Precis, eller höra av er till oss på, vad är mejlen nu igen?
skogarna.podcast@gmail.com.
Strålande. Tack för idag.
Tack för idag.
Tack för idag.
Tack och god natt. Hej då.